välkommen till Rörligt då. Episod 528. Tiden går, det ösregnar ute.
Ja, nu är det ju sol.
Ja, nu kom solen bara för det. Jonas heter jag, Niklas är här idag också.
Hallå.
Vad var du med senast?
Jag kommer inte ihåg.
Vart så jävla busy.
Ja, jag vet. Jag har en massa jävla piss nu.
Hålla på att skaffa ett liv så där. Det kan du inte göra. Det här är ditt liv. Förstå.
Exakt. Ja. Jag minns faktiskt inte när jag var med senast.
Det är oviktigt. Ja. Det är ingen som minns det heller.
Jag pratade om den här Rental Family tror jag var senast gången.
Just det. Ja, men det borde vara nu.
Och var Mnemonics Division. There is no Mnemonics.
Ja, just det. Det här fick vi ju ett fint mail av.
Just det.
Om
just det.
Förra veckan.
Ja.
Idag inga mejl för Tove inte är här. Hon är på, kan ni ju glädja er åt att hon är på någon typ av teambuilding utomhus. För det har spöregnat i Stockholm i ungefär 2 timmar här nu. Kul! Grattis Tove!
Ja.
Hoppas du har trevligt. Jaha, det har hänt massa kul här i veckan. Vi har fått nyheter om inte bara en utan 2 helt nya svenska spelstudios. Oj. Som har startat. Och det som är intressant med det här är att det är människor som kanske primärt inte är så kända för kanske spel som har varit med och grundat dem. Tänk om man gjort en Josef Fares.
Ja, kanske något filmskapare eller något sånt tv.
Precis. Den första är Sveriges hårdaste skådis. Inte hårt arbetande då, utan är bara hårdast. Dragomir Mrsic.
Oj. Ja, okay.
Han som har alldeles för lite vokaler i sitt efternamn. Nej, det är väl något, jugoslaviskt. Ja. Jugge, jag vet, han är väl från Balkan någonstans. Jag vet inte vilket utav länderna. Men också gammal kriminell. Var inte han inblandad i det här när de rånade någon värdetransport vid Arlanda och blev dömd för det? Vill jag med.
Okay.
Vi riskerar för att han lyssnar på det här och stämmer mig för förtal. Jag tror att det var det brottet
och
i alla fall.
Och sen var väl med Snabba Cash och blev känd liksom.
Precis, och även idag skådespelare.
Ja,
han har väl det här...
Men Snabba Cash var väl det som var liksom den som satte honom på kartan?
Jag tror bara att han också så här är väldigt bra på att spela sig själv.
Ja, kanske.
Lite typecastad som någon typ av så här. Men han har gjort lite Hollywood-grejer också. Han har varit med i Bond-film i någon liten roll. Och jag tror att det är. Han har sett sig lite så här Hollywood-produktioner.
Jag har tyvärr dålig koll här.
Liksom så här lite mindre roller. Så.
Ja,
han är väl också mest känd för det här. Eller just nu i alla fall känd för det här. Förrädarna som så många gillar på tv. Vare sig du eller jag tittar på det. Men det är en massa kändisar som gör saker ihop. Han har då...
Ja, han var tydligen med Edge of Tomorrow.
Så är det, ja.
Men jag kommer fan inte ihåg hur han...
Jag tror att han är någon random soldat där.
Ja, det är nog väldigt liten roll.
Att han är med i det här rummet som han, Tom Cruise karaktär, kastas in i den här baracken. Precis i början när han blir... Jag tror att han är en av dem.
Okay.
Citera mig inte på det.
Ja, det
är Mrsic i alla fall. Han har slagit sig ihop med lite andra människor. Och de drar igång en studio då i... Skövde, om jag har förstått saker och ting
rätt. Det är
där
man gör det.
Ja, det är ju lite så här Silicon Valley. Sveriges Silicon Valley har det ju kallats.
I alla fall för spelstudios.
Ja, utan tvekan.
Ja.
Och inget namn på den här studion spikat än. Men visionen är då att skapa spel och spelupplevelser som då är inspirerade av verkliga händelser. Vad det nu innebär vet jag inte riktigt. Istället för snabb action så vill man ha karaktärsdrivna berättelser där liksom moraliska val och faktiska konsekvenser för de valen är en stor del av handlingen. Det låter ju väldigt bra på pappret.
Absolut.
Det är många som vill göra sånt här. Det är väldigt svårt att göra. Jag önskar dem all lycka till.
Ja, verkligen.
Inte då sagt så mycket än om vad studions första spel eller, utan det här är verkligen i startup. Så det här är väl några år bort då, gissar jag. Men man har väl möjligtvis kanske embryon till någonting då, och sen får man väl se var man tar det någonstans. Den andra personen är nästan lite roligare. Det här är Fredde Granberg.
Oj.
Alltså känd från Ronny och Ragge. Ja. Den Fredde Granberg.
Ja.
Som jag för övrigt träffade i fredags. Ronny och Ragge åker ju på sommarturné här igen.
Just det, de gör den de gjorde förra sommaren typ igen, eller?
Ja, precis. Nu besöker de då ställen de inte var i förra gången.
Ja,
och det här
precis,
är ju då, om det här var comeback-turné, så är det här avskedsturnén. Vilket är väldigt roligt.
Ja. Man gör en comeback-turné och sen året efter gör man en avskedsturné.
Yes.
Och sen året efter det så gör man en comeback-turné.
Jag tror faktiskt att det är slut här nu. De har släppt en, eller kommer att släppa, jag har hört en VM-låt också.
Oh.
Som var väldigt, väldigt bra. Okay. Den var lite så Markoolio-esk såklart.
Ja, men det känns som att det är samma skrot och korn på något vis.
Han har i alla fall då ihop med lite andra människor, bland annat då en film- och tv-producent som heter Thomas Claesson och en entreprenör som heter Jesper Prim, startat en spelstudio. Det här var lite roligt.
Varför lät båda de där namnen bekanta för? Är det så tv-producenter eller vad sa
du? Ja, de har hållit på med film och tv.
Ja, jo, men det är nog därför jag känner igen
kommer ifrån.
Ja.
Det var roligt. Han var nämligen här då i fredags som gäst i mitt andra då arbete, och Och då hade han på sig den här tröjan. Och jag kommenterade den och tyckte att den var cool. Och han bara, och det är en spelstudio, sa han. Och så sa han inget mer.
Okay.
Men det som stod på tröjan då var Modern Caveman.
Okej. Okay.
Och det är då namnet på studion. Det här ska det mer fokuseras då på lite mer kanske humoristiska så här couch co-op-spel. Mm. Där yes. också då liksom barn och vuxna kan spela tillsammans. Mm. Låter vettigt. Mm. Här har man kommit lite längre. Första spelet kommer att heta Flash Kingdom. Kommer då nästa höst, står det. Så jag antar att då är det alltså hösten 27.
Eller hur var då? Ja.
Annars hade man ju skrivit nu i höst.
Ja, jag menar det.
Och det här spelet utspelar sig då på toalettplaneten Toilettus.
Ja, ja. Jag undrar om det här är Dr. Mugg-medarbetare.
Ja, något.
För det var ju med Markoolio. Jag tror Fredrik Granberg var inblandad i Dr. Mugg. Ja, precis.
Där man då... ska rädda då planeten ska räddas då från den elaka Buttheads.
Såklart.
Det är någon ras som har invaderat då den här planeten Toilettus. Det låter ju väldigt Fredrik Granberg allting.
Ja, herregud, ja.
Han bor ju här i Stockholm. Skulle vara kul kanske försöka få hit honom och prata lite mer om det här.
Verkligen?
Jag har ju en in där nu.
Precis.
Vi bor ju praktiskt taget på samma ställe i Stockholm också. Jag brukar se honom på Coop alltså. I Västerberga. Där kan man känna dig spana. Nu sa jag det också.
Ja.
Om du har vägarna förbi. Men roliga nyheter i alla fall. Det går bra för svensk spelutveckling.
Ja.
Så. Lite tråkigare nyheter då. Det här kommer precis efter vi hade spelat in förra onsdagen. Bungie lägger ner Destiny 2. Detta, ja, men det är väl ett FPS-MMO, en riktigt långkörare.
Jag visste, jag trodde det redan hade kommit och försvunnit. Men det är okej,
jag har inte spelat det här eftersom jag har någon typ åldersaversion mot first person-spel. Jag blir åksjuk och jag är gammal.
Jag blir inte åksjuk, det är bara tråkigt.
Det började ju som ett klassiskt MMO. Sen konverterade det väl till ett, nu gör jag kaninen den här, free-to-play-modell. Mm. Men när jag har förstått saker och ting så var den här free-to-play-modellen, alltså du fick ju inte så mycket för att spela gratis. Ganska snabbt så blev du väl liksom paywallad och behövde väl köpa content för att kunna spela då med andra spelare, för att kunna spela då det senaste contentet. Mm. Så har jag förstått det i alla fall. Och nu lägger man ner det här helt och hållet. Det hade lite tydligen kommit som en chock också för de anställda. För de visste ingenting om det här förrän man då utannonserade den här nedläggningen.
Wow, hur man inte hanterar sitt företag.
Lite märkligt kanske. Så. Och Bungie säger att man inte heller har några planer på att utveckla ett Destiny 3. Utan man ska koncentrera på andra saker nu. Så Destiny verkar vara
stenet. Det hade varit jättekonstigt om de lade ner Destiny 2 och sen gjorde de Destiny 3 istället. Och släppte det.
Ja, men det hade kanske varit en sak om man någonstans sa att man slutar... Alltså att man slutar göra content i spelet. Att man går ner i en sån här liksom, att det bara ska. Och sen för att man då koncentrerar sig på att göra.
Men är Destiny 2 släppt eller är det...
Ja, det här har varit ute i flera år.
Ja, men det var det jag tänkte. Okej, man lägger bara ner, då är jag med. Det är end of service liksom.
Så har jag förstått i alla fall. Och istället då så ser man som det här då som ett nytt kapitel i Bungies historia. Senast släppte de ju den här Marathon som väl inte riktigt har rosat marknaden heller. Och man nu istället då ska fokusera på andra och framtida projekt. Vad det är, oklart.
Okay.
Sen kom det ju en, både glädjande och också en lite märklig nyhet, men något fint i det också. Oftast är det ju så att väldigt gamla spel, om de inte är i någon typ av om de inte existerar i någon typ av så här liksom MMO stadie, eller att det är ett så här pågående spel, så får de ju sällan någon ny content.
Ja, men så är det.
Men CD Projekt Red gick ju emot det här när de annonserade en ny expansion till Witcher 3 Wild Hunt här för några veckor sedan. Nu har de sagt lite mer om det här, närmare bestämt när det ska släppas.
Det här har jag missat.
Songs of the Past ska då den här nya expansionen heta. Kommer då alltså 12 år efter att Witcher 3 släpptes. Bara det är ju ganska
Men de släppte ju faktiskt en stor patch för bara några år sedan. där de uppgraderade alla texturer.
Ja, ah, just det. Snyggade det till det lite. Precis, för
som
nya...
bara var helt gratis för alla som hade spelet. Liksom. Mm.
Och det här görs ju då, det är ju då en annan...
Tie polsk... in till nästa The Witcher-spel.
Det är en polsk studio som heter Fool's Theory, som det har redan varit klart, som då gör den här expansionen. Uh-huh. De har parallellt med det här också gjort då den här remastern av Witcher 1. Mm-hmm. Så att jag hade teorierna när vi pratade om det senast var väl att de kanske hade någon pitch till en expansion, och CD Projekt var så här:
coolt, ja, vad fan, kör.
Det kostar inte oss något. Men tydligen är det då massa människor inblandade i den här expansionen också som då jobbade på Witcher 3. Så för att se till så att det ska,
ja, men så att det blir. Men då blir jag nyfiken på, för då måste ju den här liksom utspela sig innan slutet på The Witcher 3. För beroende på hur man spelar The Witcher 3 så kan man ju ha dött.
Ja, det är inte säkert att du dör i Witcher 3.
Nej, men jag menar ju det. Beroende på hur man har spelat spelet så kan man ju vara död. Man kan jag loadar in min save där han är död.
Men är han, jo precis, men du loadar väl in en save då där han inte ännu har dött. Beroende på val man gör i Witcher 3 så kan man ju, alltså, det finns ju massa olika slut. Sex stycken tror jag i Witcher. Beroende lite på hur det går då, både för Geralt eller för Ciri då, och beroende på lite val man har gjort.
Och val man gör med Jennifer och med...
Ja, jag blev ju ensam i alla fall. För jag knullade ju runt som en jävla bock.
Jag var också en bock och blev lämnad ensam. Blev dödad av hagsen i träsket.
Jaha, jag roamade runt landsbygden ensam tror jag. Ciri blev drottning i Nilfgaard. Och inga kvinnor ville ha med mig att göra.
Okej.
Men det trivdes ganska bra med det. Ja, det var jag och min häst.
Nej, men ja, det är en av de bästa spelen i världshistorien. Ja, den är på min topp 3 liksom.
Ja, den
kval... Topp 4.
Topp 3 vet jag inte, men den kvalar ju in på en topp 10 i alla fall alla dagar i veckan. Det skulle jag nog säga. På de alla, det brukar ju vara med högt när olika spelpublikationer eller vad det nu må vara.
Jag har ingen ordning riktigt på min topp 4, men det är ju ändå, det är Dragon Age Origins, det är The Witcher 3, Baldur's Gate 3, Clair Obscur.
Mm.
Det är typ min topp 4. Det är min topp 4.
Ja, jag har väl GTA 5 får vara med där någonstans också. Red Dead 2 är ju ett sånt där fantastiskt spel också.
Red Dead fastnade i alla fall.
Nej, det är...
GTA 5 var jävligt nice.
Ja.
Men det är en topp 10 någonstans, men jag vet inte om den, jag vet inte riktigt var heller. Svårt.
Man kommer att avslöja mer detaljer i alla fall om den här expansionen till sommaren.
Okej. Står någonting om typ en ungefärlig release eller så?
Det kommer att komma nästa år och det släpps då till PC, Xbox, Series X och S samt PlayStation 5.
Okej. Okay.
Sen får vi se hur det blir med kanske då kommande nya konsolgenerationer. Det vet de väl inte ens riktigt själva än heller. Det blir väl kanske någon port eller någonting då.
Då tror jag att man måste spela om The Witcher.
Ja, det var lite det jag tänkte också. Så här, wow, det är 120 timmar nu bara för att liksom vara ajour med allt som händer.
Eller hur? Och Blood and Wine och det här. Ja. Blood and Wine är så jävla bra.
Ja, det är väldigt bra. Båda expansionerna är väldigt bra.
Ja, det är, men Blood and Wine är fan exceptionella.
De ska tydligen, beroende lite på när den här podden kommer ut, men imorgon, alltså den 28, så ska de ha någon sån Red Stream.
Okay.
Där de först hade annonserat att de skulle komma med massa nyheter. Nu verkar det som att de inte kommer att prata om Witcher, men man vet aldrig. Okay. Det kanske kommer upp.
Har vi en ETA på nästa Witcher? Det här som verkar vara lite mer Siri-centrerat.
Nej, alltså Witcher 4 ska väl det heta bara rakt upp. Jag vet faktiskt inte. Nej, det är nog en bit bort.
Ja, det, är
jag tror. Det här lär dyka upp innan.
Ja, men det tror jag också. Men jag undrar bara om de kommer då, alltså om det är inbakat lite grejer som teasar in, funkar in för det.
Möjligt.
Jag menar, det är en jävla öppet mål att göra sånt.
Jag undrar om någon tar hänsyn till då i så fall. Det är också intressant då att alla då har spelat spelet, faktiskt fått ett slut, och om du har din save kvar, att den någonstans tar hänsyn. Om du inte dog då möjligen, att du liksom någonstans får leva med de valen. Det hade varit kul också.
Sen är det väl så här, egentligen så, well, om, nu var det jättelänge sedan jag spelade klart The Witcher 3 och min karaktär dog, men jag menar, där är det ju... De specificerar ju inte när det sker, så det kan ju lika gärna så här, när man har dödat sista bossen i spelet, så kan det ju vara 15 år innan den där händelsen som jag dog av.
Ja, jag har nog inte sett det slutet. Nej. Men så kan det säkerligen vara. Att det är mer i en ospecificerad framtid.
Precis. Så jag menar, det går ju att kräma in hur mycket man vill däremellan om man ska hålla på så. Kolla bara på Star Wars, de gör det hela tiden.
På tal om andra stora kommande spel, Take-Two ska vi prata nu. De har ju en liten release här i höst som heter GTA 6. Det ska komma en trailer här i dagarna tror jag. Håll utkik för det. Och i sommar ska man tydligen börja dra igång den stora liksom reklamkampanjen för det här spelet, som att det kommer att behövas. Men visst lite reklam lär man behöva göra i alla fall. Men ja, kanske är det mest efterlängtade spelet på väldigt, väldigt länge.
Det viktiga är väl att få folk att veta när det kommer. Alltså det är väl det man behöver informera.
Jag tror att de,
speciellt nu när det har varit massa turer med liksom förseningar.
Det är väl mest det att basinera ut det här releasedatumet. Jag tror också jag såg någon så här, de hade någon projektion på att de ville sälja typ 50 miljoner ex eller vad det var under bara, om det var de första typ dagen eller någonting sånt där. Men det är det några som kommer att klara av det, så är det väl dem. Take-Two har också sagt då vad man tittar på här framöver, och här är det inga nymodigheter. Man gör väl som alla andra gör numera, man grottar i det gamla. Man planerar att, och det här är en kvartalsrapport som har kommit då, så det är därför det här är ganska då säkra uppgifter på det. Sen kan ju det ändras sig, allt eftersom. Men det här är vad man har sagt till sina aktieägare då. Och där får man ju inte ljuga hur som helst. Då begår man en brottslig handling. Och framförallt påverkar det kanske aktiekursen. Men man har då sagt att man planerar att släppa 7 uppföljare till befintliga spel, inte vilka. Och 6 då nyversioner av äldre spel. Och då är det alltså då remakes, remasters eller raka portningar bara. Det beror lite på hur mycket krut man lägger på dem där numera ju. Vilka spel det här kan tänkas vara, det kan vi väl bara liksom gissa sådär. Men att kanske GTA-spelen kommer lite nyare, fräsigare versioner, det är väl kanske inte någon omöjlighet.
Nej, i alla fall inte de här som var stora liksom.
Red Dead Redemption 2 med lite så här snyggare polygoner.
Där räcker det nog. Där kommer man,
alltså,
jag spelade ändå det rätt nyligen, och det är alltså, du behöver inte göra så mycket med det spelet. Det håller upp ganska bra fortfarande.
Ja, det gör det.
Då finns det ju mer krut att lägga på andra spel, tänker jag.
Så är det väl. Tydligen då jobbar också Remedy, som ligger under Take-Two's paraply nu mera, på remix redan. Och det är då remix på de första 2 Max Payne-spelen. Varför vet jag inte riktigt. Jag föll aldrig riktigt för dem. Det känns som att de hade en cool gimmick.
Första
och sen
Max
var det inte så mycket
Payne, precis,
mer.
Det var en ascoolt spel för att det var en cool gimmick. Och sen så var det inte så mycket mer.
När man tröttnade på den efter ungefär en halvtimme, så var det inte så roligt längre.
Nej. Bullet time var coolt i 10 minuter.
Verkligen. Lite andra sådär bekräftade släppdatum som kommit. Det är ett spikat datum för nästa då Warhammer 40 000 Dawn of War. Alltså det här fjärde då spelet i den serien. Det är den här RTS-spelen då, som har varit kanske de bästa Warhammer-spelen vid sidan av då det här Space Marine som ju kom här om sistens, som ju rosade marknaden väldigt mycket. Men det här är ju rena RTS-spel. De sabbade det lite med det tredje spelet. Tvåan är skitbra.
Bara spelade första faktiskt.
Tvåan finns ju nu i en, eller det är väl första, det finns ju nu med sina expansioner i en sån här, alltså typ remaster som kom, så det finns att köpa på Steam. Det funkar alldeles utmärkt till moderna datorer. 17 september i alla fall så ska spelet släppas fullt ut. 4 fraktioner släpps det med. Om man dock förköper det nu i någon sån här deluxe-utgåva, så får man spela det 3 dagar tidigare. Det här är det nya svarta nu. Ja.
Wow.
Om man nu känner för det. Men 17 september i alla fall. Det blir en fin höst.
Ja.
Får man väl säga i alla fall. Förra veckan så pratade vi om att Amazon hade lagt ner utvecklingen av deras då kommande Sagan om ringen MMO. Mm. De har ju försökt se på lite MMO här, och det har ju inte gått jättebra. Men tro inte för den sakens skull, trots att det är en ganska misshandlad franchise gent spelmässigt, ja, att det på något vis är slut med Sagan om ringen spel. Warhorse Studios annonserar nämligen den här veckan, det är de som ligger bakom Kingdom Come-serien, att deras nästa spel ska vara då ett spel som på något vis utspelar sig i Midgård.
Okej. Okay.
Och man får gissa då att det blir ett ganska rollspel av det ambitiösare slaget i då Sagan om ringen världen. Om man tittar på vad de har gjort med Kingdom Come Deliverance. Mm. De har inte sagt så mycket mer än så. Men det är väl också en bit bort det här, får vi gissa. Men rolig nyhet ändå. Mm. Och lite mörkare då, historier från spelvärlden ska vi avsluta med. Brasklapp här nu bara, att det här är också ett patent. Så vi får väl se. Det kommer ganska mycket spelpatent årligen. Och väldigt mycket blir ingenting. Men vissa saker är man kanske lite mer orolig för än andra. Och det är tydligen då Sony som har patenterat ett nytt annonssystem för spel. Och om jag har förstått saker och ting rätt då, så verkar det då som att det här systemet då ska kunna då visa reklamfilmer under då spels längre laddningssekvenser.
Okej.
Det låter ju kul.
Nej, men det kan de ju få patentera, för då kan ingen annan göra det.
Nej, så,
och så är det,
är
vi, kan vi sluta köpa Sony-spel och bara köpa andra spel, så är det perfekt.
På något vis har de, har någon tittat, har sett det här då. Planen är då att om det är liksom statiska laddningsbilder, så ska det istället då kunna vara liksom reklam. Ja. Jag antar att det här kräver att man är online och lite sådana saker.
Du, jag gissar, du kan också inte spela det spelet om du inte är online.
Nej, och så också, det kostar 600 spänn, men vill du ha det utan reklam, då är det 750.
Exakt.
Det är en sån, vi skapar ett problem och så säljer vi lösningen. Sådär. Det här låter ju fruktansvärt.
Ja, det låter verkligen dystopiskt.
Verkligen. Sen som sagt då, får vi väl se. Det här, det är ju inte säkert att det här implementeras på något sätt. Men att man tittar på det här är ju inte superöverraskad liksom över
nej,
på något vis.
Nej, tyvärr är det ju här världen vi lever i.
Ja. Vi ska avsluta spelvärlden med Star Citizen, det här lilla sorgebarnet som ju, ja men Mats hoppas ju, tror jag, någonstans fortfarande.
Det är ju det här scam-spelet,
lite grann. Ja, det är väl så de flesta, tror jag, skulle, ja, som tittar på det utifrån i alla fall, möjligen skulle presentera det.
Jo, det är scam-spelet.
Ja, Mats är väl lite där också, att det är väl det är numera. Ja. Men tydligen i dagarna så passerade de då den magiska gränsen på $1 miljard då, har man totalt fått in nu av då spelarna till det här spelet. Mm, det rullar fortfarande i en alfa-version. Ja. Man har inte heller sagt någonting om det här Squadron 42, som då ska vara ett single player spel som då ska utspela sig i Star Citizen universumet som man har på att utveckla under en tid här. Där finns det ju massa coola namn kopplat till det då. Mark Hamill, Gary Oldman, Gillian Anderson och Ben Mendelsohn. Henry Cavill, tror jag, har sagt varit inblandad i det där. Man får ju anta att det kanske är likeness och röster då, möjligen kanske, eller minst röster. Man har sagt tidigare att det där ska släppas i år. Okay. Men vi är inne i juni snart.
Det har inte kommit någonting.
Så att vi får då vänta på det också. Men 1 miljard i alla fall, det är,
ja, herregud, ja. Det är ju inte så konstigt när man liksom säljer rymdskepp för liksom 40 000 kronor.
Men jag undrar om det här bara är då i ren crowdfunding. Sen tillkommer då de pengarna, tror jag.
Ingen aning.
Vilket ju gör det ännu sjukare.
Ja, precis.
Om nu så är fallet.
Nej, det är bisarrt.
TV-världen, det här kom idag. Amerikanska konkurrensmyndigheten ser ut att godkänna då Paramounts köp av Warner.
De har väl ingen val?
Alltså,
annars blir ju orangutangen arg.
Nej, så här, ja, tydligen då, så har då just jurister på då justitiedepartementet, som då har hand om det här tidigare, de har motsatt sig den här typen av bolagssammanslagningar. Gärna då också om de har kommit då från chefer då, eller myndighetspersoner som är som är tillsatta då av den nuvarande administrationen. Men här verkar det som att man har gett dem okej ganska så snabbt. Och att det är då mot ett utav löfterna då om att Paramount då ska fortsätta då och lansera biofilmer. Det är då att man inte vill att det då ska hota liksom mindre produktionsbolag då liksom på Hollywoodmarknaden. Ja. Och det låter väl fint. Det jag inte riktigt fattar i det här är väl däremot att så här, det är ju fint att man lovar det.
Ja, ja, precis.
Men om man nu inte håller det, ja, vad händer då?
Precis.
För man kan ju gärna inte då...
Ja, då måste vi splitta bolaget.
Ja, det kan man ju såklart tvinga dem att göra, men det kommer ju inte hända. Det tror jag ingen tror heller riktigt. Därför jag tycker att de här processerna känns lite så här. Varför har vi dem ens? Ja. Om ni nu har den oron, då borde ju den oron i så fall räcka. För att om det bara räcker att lova någonting och att konsekvensen för att bryta det löftet egentligen inte är någonting, då är det ju skitsamma.
Ja, nej, då
var det här helt meningslöst att vi ens hade de här diskussionerna från början.
Om det inte finns något vite för det, men liksom så här, då måste det ju också finnas en så här, ja, men ni ska släppa så här många biofilmer om året. Men det är ju också så här.
Okay. Det blir också konstigt.
Ja, jag vet. Men också, vad krävs det för att släppa en biofilm? Om de bara spajsar ut sig en film som kostar $10 att göra, där en kille sitter i ett rum och blir filmad, och sen bara, vi lägger ut den på en biograf. Vi gjorde en film som gick på bio i år.
Mm.
Alltså, nej, det är också så här, det är helt bizarr, liksom.
Såna, jag fattar
ju
att...
Det blir fånigt hela grejen.
Ja, sådana avtal blir svårt att göra också. Ja, det är så mycket annat som spelar in i att göra film. Jag har ingen aning. Men att det här verkar hända nu i alla fall, det är väl, har väl aldrig varit närmare.
Nej, då kommer det ju ske. Då är det ju egentligen typ gjort. Om ja, de har godkänt det. För då ja, finns det ju inget som kan stoppa det liksom.
Jag vet, det är väl i så fall om någon annan då branschorganisation. Jag antar att sånt här kan överklagas på något vis. Det måste tas ja, någon rättegångs... Det ska in upp i rätten och så ska så det hjulet rulla igång möjligen då kanske. Men det låter väl kanske avlägset. Ja. Så. Om man i alla fall inte ser att man har någon chans att vinna någon, en sån överklagan, så känns det ju ganska långt borta. Ja. Men det var väl innan året till slut då. Hoppades de ju på att det här skulle lanseras. Och ja, då blir det den här supertjänsten. Jag är mest spänd på vad fan de ska döpa den till. Det ska fortfarande bli väldigt kul att se. Ja.
Paraflex.
Paraflex. Ja, jag hoppas att det blir något sånt.
Netmount.
Men med tanke på vad så här, nu är ju kanske inte Trump liksom direkt inblandad i det här, men det är ju i alla fall Trump nära personer. Med tanke ja, på vad de döper allting ja, annat till numera. Vad hette de här så här... De har ju haft någon så här pågående militäroperation i Iran nu, och den hade något så jävla töntigt namn. Så här Operation vad var det? Någon så här Massive Fury. Alltså det är som att det är så här finniga 15-åringar som har hittat på liksom namnen.
Ja,
och sen ersatte han det med något ny som skulle vara så här Operation så här, Total Freedom. Och han har ju dött om så här, han har väl döpt om deras försvarsdepartement till
Justice Department, heter Department of War.
Ja, försvarsdepartementet heter ja, precis, Department of War. Det är bara så här, hur gamla är ni?
Ja.
Är ni barn?
Eller ja, precis.
Ja, jag vet inte.
Han är ju
ja. Så jag hoppas att det blir något riktigt sånt lökigt. Mm. Alltså men man kan väl bara hoppas på det i alla fall. Annat då i tv-världen. Ja, Brandon Sanderson. Du har lite bättre koll här, men han har väl tidigare i alla fall varit ganska motvillig till att sälja sina verk till diverse streamingtjänster och produktionsbolag och
han allt väl, han har väl där, alltså man tittar, han har ju en podcast där han pratar rätt öppet om såna här saker. Han har väl bara sagt att han har ju haft flera som har liksom han har pratat med, men han har alltid en liksom så här, ja, ni får köpa det om det här och det här och det här. Och det är väl där det har blivit svårt att hitta en partner
ja, som är villig att gå med på.
Apple TV har ju gått med på en hel del.
Precis,
ja.
Det pratade vi om här. Det var ju några veckor sedan där nyheten kom. De har ju köpt delar av, eller om det inte var hela då, Cosmere Universumet i alla fall. Och får då göra filmer och tv-serier
det blir
på det.
Filmer på Mistborn. Och sen blir det ju tv-serie på Stormlight. Och han själv skriver ju manuset till Mistborn. Eller han ska skriva i alla fall första utkastet.
All right.
Och det han har hållit på med nu, och han har till och med, han har ju på sin hemsida har ju han där man kan tracka alla hans liksom serier och hur han ligger till i skrivningsprocessen på dem, som uppdateras liksom kontinuerligt, som man ser hur mycket så här, den här boken är så här många procent kvar på. Den här boken är det så här många procent kvar på, så man kan liksom tracka.
Han får ju George R.R. Martin att framstå som en jag vet inte, slöfock här
ja,
i jämförelse.
Herregud, ja.
Han, sen undrar man ju så här, du kommer ihåg att vara ledig också, vad händer när du går in i väggen?
Ja, precis. Ja, då är det ju bara, då är det ju 7 olika serier som bara dör.
Ja, men hur ser hans dag ut? Han går upp, sen skriver han i 9 timmar, sen spelar han in lite podd och sen sover han och sen bara rinse and repeat.
Ja. Alltså poddarna spelar han ju också. Han jobbar ju, för han spelar in podd när han sitter och signar, du vet, så här böcker.
Jaha, men det är ju smart.
Ja, så han sitter ju alltid, för man kan se det på YouTube också. Då ser man ju, han sitter ju och så här gör sin kråka i papper. Och sen han har gått igenom en hög, då kommer in hela tjej och bara lämnar en ny bunt. Och så bara fortsätter han.
Det står
och så
last,
han på så i 40 minuter liksom.
En dubbel långtradare ute med böcker bara som han ska säga. Jag inbillar mig, det är ju fint att han gör det. Ja, på riktigt, men vad fan, riktigt, har inte någon bara stämpel numera och bara plopp, så, klart.
Jag vet inte, han sitter där och skriver för hand.
Det är fint. Ja. Tydligen nu så är det andra då böcker i hans ganska rejäla repertoar som också nu ska bli tv-serie. Okay. Och det är då hans science fiction-romaner som heter Skyward. Jag vet inte om det här är en serie, men det gissar jag att det är. För det brukar vara lite så han jobbar.
Dålig koll.
Det är framförallt då första boken i serien. Det är väl rimligt då att man börjar göra serie på den. Det är totalt 4 romaner som han släppte då mellan 2018 och 2023. Han släppte alltså fler böcker i den här serien bara än vad George R.R. Martin typ har gjort under hela sin karriär.
Ja.
Nästan i alla fall. Imponerande.
Ja. Och då har han ju också släppt liksom, vad är det, 7 Mistborn-böcker, 5 Stormlight-böcker. Det är så mycket böcker. Och då ska man ju också tänka på att så här, både Mistborn och Stormlight är så här, 1000-siders böcker.
Ja, Mistborn-böckerna är inte, de har ju jag plöjt här. De är ju inte, det är inte inga korta böcker, så de är ganska lättlästa och lättskrivna så.
Det är ju som en Game of Thrones-bok.
Ja, det ska alltså, ju ändå skrivas. Storlek. Det ska det ju. För de som inte har koll då på Skyward, så verkar det här då, eller det handlar om någon planet där mänskligheten numera du gömmer sig De jagas av någon utomjordisk ras som heter Krell. Och då böckerna kretsar kring en tjej som heter Spensa Nightshade. Det är ett jävla namn det. Och hon vill bli stridspilot. Och det finns någon pappa till henne här som är lite, verkar vara en grej. Han har nämligen deserterat och är lite sådär känd av den anledningen. Inte sagt var det här kommer att gå upp någonstans, men det är en studio i alla fall som heter Tomorrow Studios som ska göra den här serien. De har tidigare gjort One Piece åt Netflix.
Okej.
Inte mer än det jag sagt i alla fall.
Ja, alltså rymd sci-fi har vi ju en extrem brist på i världen, så jag är tacksam om vi får något sånt och jag hoppas att det blir bra.
Ja, mycket har inte varit så kul heller.
Nej. Nej, men det kommer ju sånt. Alltså vi får lite sci-fi, men vi får aldrig liksom förutom Star kanske. Wars liksom.
Ja. Nej, jag är ju pepp på det här. Det ska bli väldigt roligt att se vad de
men
gör.
Men det är ju, det här kommer ju vara år bort.
Det här är väldigt långt bort. Ja. Men det är ju också bra att han verkar ha, alltså att han någonstans vill att det här ska göras ordentligt.
Ja, nej, men han verkar vara rätt
eller inte alls.
Ja, men precis, att han hellre
något fint i det.
Jag menar, jag tänker så här,
det känns inte som att han behöver pengar.
Nej, jag menar det, vid det här laget
och inte berömmelsen heller.
Budget och allt, så att jag menar, men han, om det är liksom för honom är det nog potato tomato.
Lite så.
Så det är väl bättre att han bara säger jag vill att det görs bra. Sen om det är en bra sak, för han kan ju vara helt galen när det kommer, alltså hans idéer kanske inte funkar på film, det vet man ju inte.
Nej, så är det ju också.
Precis, då ska vi se. Ja, men precis, Mistborn screenplay kan man se på Brandon Sanders. Han är 72% klar med utkastet.
Hur bedömer han det, undrar jag?
Ja, det är väl hur långt han har kommit och hur mycket han liksom vet
planerar,
att han har planerar kvar.
Det är roligt.
Och Rift Wake Book 3, 25%. Sunrise 3.0, 100%, den är färdigskriven. Ghost Bloods bok 1, också 100% färdigskriven. Så det är de han liksom har suttit med nu. Så då lär väl de släppa snart och så lär väl ersättas med två andra böcker han sitter och skriver på.
Jag jobbar han på ungefär fyra grejer då, parallellt.
Ja, det verkar som det. Jag menar, under pandemin skrev man ju 12 böcker.
Ja, så men det... Ja, tänk om man hade haft det. Då hade man varit något.
Ja.
Satt hemma och spelade tv-spel.
Men Stephen King har ju typ varit likadant.
Ja, han
är också väldigt så...
Kontakt också.
Precis.
Trailers också i tv-världen. Två stycken, lite på samma tema.
Okej. Är det rymd sci-fi?
Nej, de här två serierna har lite samma tema. Det första är en ny serie på Apple TV. Den har premiär i höst. Det är Matthew McConaughey och Woody Harrelson som gör serie ihop igen. Men det är något helt annat.
Det är inte
än
True Detective.
Nej, det är väldigt helt annat. Det här verkar som att de på något vis spelar bröder och är lite någon typ av lite mer kanske skruvade personer, alltså av sig själva.
Är inte hela grejen att de typ är kusiner på någon så här lång distans?
Det kan de säkert vara.
Jag har för mig att jag har hört något om det, att de har någon typ av gemensam släkting, men jag kan ha drömt det.
Och sen handlar det då kring det att de här två då, de är halvbröder också tror jag på något vänster. De här familjerna ska träffas och så blir det väl lite drama kring det. Och tydligen då så har det här spelats in typ på Matthew McConaugheys egna typ ranch. Han har någon sån i Texas. Det verkar vara lite struligt här. Man har bytt showrunner mitt i allting. Sådär. Men nu det här skulle ha kommit mycket tidigare egentligen. Det kan väl vara av förklarliga anledningar ibland. Någon har blivit sjuk eller något i den stilen. 10 avsnitt i alla fall. Apple TV då till hösten. Premiärdatum kommer inom kort. Sen kom det trailer också för en ny serie på Netflix. Brothers ska jag säga att den där hette också. En komediserie då. Och en annan då komediserie fast på Netflix. Den heter Little Brother. Här är John Cena och Eric Andre som spelar mot varandra. Och de är väl också då på något vis, man får väl anta då halvbröder. För de har ju väldigt olika hudfärg. Men det är då brorsor. Det här verkar vara lite mer så här skruvat.
Men komedi där också.
Michelle Monaghan med här också. Det här har premiär i sommar, 26 juni på Netflix. En trailer finns ute. Det här kan säkert bli jättekul. John Cena har ju väldigt bra komisk timing. Film då. Netflix har annonserat lite kommande filmer som också kommer att gå på bio. Bland annat då den här Narnia-grejen de håller på med. Oh, där ska den första filmen gå upp och få en global bio-release.
Så där, när ska den här komma?
Det är inte riktigt sagt än. Nej, okay. Däremot är det klart nu att även då den här uppföljaren till Once Upon a Time in America, alltså The Adventures of Cliff Booth, den ska gå upp på biografer också. Jag vet inte om det är en global release, men det får jag gissa att det är kanske. Det är ju ändå liksom Brad Pitt, Tarantino har skrivit manus.
Han har gjort det.
Ja, alltså. David Fincher regisserar, så det är ändå en ganska påkostad grej här. Och ska då vara då, är då en prequel då till Once Upon a Time-filmen, som man gjorde då den här stuntmans Cliff Booth innan. Man får väl anta då också att det är en god portion historierevisionism inblandat här, för det är lite så Tarantino brukar jobba.
Precis.
Vem har han ihjäl den här gången?
Precis.
Ja, vilken känd person.
Ja, Abdul-Mateen II ska vara med. Ja. Kul. Det är 23 december stod det på den, såg jag. Det
ja. Ja. Den skulle ursprungligen gått upp bara på streaming i augusti. Mm. Men får nu en premiär då 25 november. Står det här.
Okej. Okay. Ja. IMDb kan ha superfel ibland, så det är
och går sen upp på Netflix då en månad senare, alltså lagom till jul.
Okej. Okay.
Det,
det kanske var det datumet då, där 23 december kanske är när det kommer på Netflix. Så kan det vara.
Ja, så är det. Ja. Så är det. Så ska det vara här i alla fall. Ja. Värt att notera här också att det här är Tarantinos första arbete med en streamingtjänst någonsin.
Ja, det måste vara.
Någonting som man tänker annars att han starkt ogillar.
Ja, jo.
Han är ju för bio. The cinema.
Det är väl kanske också därför den nu behöver gå upp på bio.
Det kanske är något krav han har ställt.
Det kan ha varit ett krav han har ställt, ja.
Och Fincher är väl, han har väl, finns inte han på typ Netflix lönelistan?
Jo, han har ju gjort alla möjliga väldigt mycket där, för Netflix de senaste åren. Både vet du, Love Death Robots och sina senaste.
Just det gjorde han.
Hans senaste två filmer har ju gått direkt på Netflix. Och han har ju också gjort sin, vet du, den här TV-serien som han som lades ner, som vi älskade så mycket. Om FBI-agenterna.
Om FBI-agenterna. Ja,
Vad heter den nu?
Det står helt still.
Precis.
Nu i
det var ju också direkt på det. Det var ju Netflix. Gärna.
Just det,
det
var Fincher. En annan trailer som kom här, någonting som jag är väldigt pepp på, särskilt efter trailern. Jag var lite avigt inställd till det här när de först pratade om det, men nu när jag såg det här och också hörde Hurols innehavaren själv prata lite om det här, så blev jag ganska pepp. Och det är då den här nya Robin Hood-filmen. Den har premiär nästa månad.
Det heter The Death of Robin Hood. Jackman.
Just det, Hugh Jackman som en åldrad,
skadad.
Ja, alltså lite mer cynisk och kanske, förvisso kanske hjältemodig, men kanske lite mer,
kanske inte lika ädla.
Nej, precis, lite mer terroristinställning till det här med frihetskamp. Så verkar det ju vara. Det är Hugh Jackman då, och sen är det här regisserat av Michael Saronowski. Han har också skrivit manus. De pratade lite om liksom det här, vad de har velat göra med Robin Hood. Men det här tycker jag såg jävligt nice ut. Jodie Comer är med här också.
Just det.
I den här, och även Bill Skarsgård har en roll. Går upp på bio 26 juni. Kolla på teasern, ska man väl nästan mer kalla det.
Ja, men precis, för den kom för rätt länge sedan, vill jag minnas. Den kom en teaser för den.
Ja, den här tror jag var, den här fick jag för ja, men det här var nog en helt ny då. Det är lite mer klipp, och så är det lite då Hugh Jackman som mer pratar om filmen så där i någon sido klipp.
Ja, ja, men det är ju regissören som gjorde Pig, som är Nicole Kidman, tänkte jag säga.
Nicolas Cage.
Nicolas Cage, ja. Och han gjorde även den här A Quiet Place Day One, som är den tredje A Quiet Place-filmen, som var helt, en helt okej uppföljare liksom.
Ja, just det, jag tror inte att jag har sett just den.
Han ska ju också göra Death Stranding-filmen.
Jaha, ja just det. Ja, kolla på det här i alla fall. Det här, det här tror jag kommer bli,
det kan nog bli väldigt coolt.
Och precis när vi satt oss här också, så kom det en liten teaser för en kommande film med Robert Pattinson. Det här tyckte jag lät jättekonstigt, varför han har tackat ja till det här.
Okay.
Men om du kommer ihåg ett tv-program på typ, jag vill säga att det gick på 90-talet, millennieskiftet, jag tror att det här gick på typ så här TV3, som köpte in lite såna här produktioner. Det hette väl To Catch a Predator. Alltså att man då lurade folk liksom reality-tv, där man då låtsades vara barn för att locka till sig då, men typ som Dumpen arbetar, och så konfronterar man dem så. Och det var någon
liksom.
Ja, det var, och det var någon programledare som heter Chris Hansen, som var väldigt så här, allvarlig, och vi liksom, vi räddar världen ett steg i taget så. Nu har då A24 gjort film på det här. Alltså okay. om själva alltså den här grejen. Och det ska baseras då, alltså att det handlar då om To Catch a Predator, fast i någon
och det är Pattinson som är med i den.
Och Pattinson spelar då den här Chris Hansen som var programledare för det här programmet.
Det låter väl inte som en helt orimlig grej att han tackar
jag
till.
Jag vet inte, det känns jättemärkligt det här, men jag vet inte. Kommer teaser för det i alla fall, det kan du ju spana in. Och veckans roligaste filmnyhet. Det har gjort en undersökning. Det är en organisation som heter Age Without Limits. Det är en brittisk organisation då som har tittat då på huvudroller och biroller i då brittiska filmer. Mm-hmm. Och jag gissar att det är serier också. Man har tittat på bara filmer, de 100 mest inkomstbringande filmerna i Storbritannien under då 23, 24 och 25. Så de tre senaste åren då. Så det är 300 filmer totalt. Och så har man då tittat på hur liksom rollfördelningen har sett ut.
Okay.
Och kommit fram till lite intressanta saker, så kan man väl säga. Sen ska man väl ta det här med sample size och allt sånt där, men det finns ju någonting i det här definitivt. Bland annat då kom man då fram till att det är då alltså typ vanligare att typ ett djur spelar huvudrollen eller får en stor roll i en film än en kvinna över 60.
Ja, okej.
Att det finns en viss åldersrasism både i Hollywood, och det har man ju förstått.
Ja, herregud, ja.
Och är det någon som ska vara över 60 och kvinna, så är det ju, det är väl någon utav Meryl Streep eller...
Ja, precis. Men det kommer ju rätt lite sån film.
Så görs det ju.
Men även film när det liksom, när det handlar om äldre människor, så är det ju oftast en ung person som är huvudpersonen. Och liksom, ta de här Marigold Hotel, då är det ju Dev Patel som har det här hotellet för gamlingar och prylar. Så det är en massa kända skådisar, men de är ingen av dem i huvudrollen liksom.
Nej, så är det ju. Det här var just huvudrollen.
Och Paddington
då,
sen, är ju Paddington.
Sen finns det ju kanske, det finns kanske äldre kvinnor då i biroller i större utsträckning. Ja, för det här var just huvudroller då. Under de här då tre åren man tittade på de här då dykt 300 filmerna som det började bli, så var det endast 5 kvinnor över 60 då som hade en huvudroll. Men under samma period så var det 20 djur som hade en huvudroll då. Det är ganska mycket vanligare.
Ja, det är
det också kom fram till. Och det här är kanske inte jättekonstigt då, med tanke på att vi tar upp det här ganska ofta, men att det framförallt vanligaste namnet då att fronta en biosuccé, det är Chris.
Jaha, ja, alltså skådespelarna.
Ja, det har ju funnits 5 ganska så kända Chrisar
samtidigt.
Och det får man väl ändå säga kanske unikt i filmhistorien.
Det
kanske inte är så konstigt egentligen då. 6 av rollerna på de här över de här filmerna då gick till då en Chris. och 3 utav dem var till Chris Pratt. Han var alltså den bästa Chrisen då av Chrisarna att få roller, men det var filmer som gick bra då, ska vi säga då.
Ja, eller filmer som gick bra i England. Det behöver inte nödvändigtvis vara engelska filmer eller?
Nej, det var ju så är det nog. Du har nog rätt. Precis. Det är då inkomstbringande filmerna i Storbritannien, så det är ju globala filmer då. Man får väl anta att det är brittisk film och kanske framförallt Hollywoodfilm som har dominerat de här. Det är väl lite roliga slutsatser. Emma Thompson i alla fall, som är 67, uttalade sig om det här och tyckte väl att det kanske var lite konstigt med tanke på att halva brittiska befolkningen då är väl liksom över är äldre, och att det kanske borde göras lite fler filmer som kanske mer för dem, och det kan man väl kanske hålla med om. Det är väl rimligen också en ganska köpstark målgrupp, sen om de faktiskt, och de har ju också tid att ge sig ut och gå på bio, lite udda tider får man väl kanske. Sen är det väl svårt med marknadsföring och hur man når dem.
Har inte TikTok liksom.
Nej, och de oftast konsumerar medier på lite andra sätt. Ja. Men jag menar, det går ju att lösa om man bara vill.
Ja, herregud ja.
Så är det med den saken i alla fall. Ska avsluta med 2 små bomber som kom här i veckan. Eller en är väl en bomb. Det är väl framförallt att det är slut med lanandet på Dreamhack nu.
Ja, det är så. Nu är det dött liksom.
Nu är det dött.
Så vad är poängen med Dreamhack?
Det är
vad
väl mer är det att nu blir det väl mer data och e-sportsmässa
Så det blir e-sport bara egentligen.
Ja, så har jag fattat.
Och kollar på e-sport,
lite så, samtidigt som att det är utställare. Man kan köpa datatillbehör. Allting kopplat till datorer. Det kommer att vara allt från energidrycker till
men sponsorer.
Ja, lite
det
så.
Det de vill kränga.
Tydligen så har själva LAN-biljetterna sålt sämre och det tar upp väldigt mycket plats på mässgolven.
Så det är väl inte... Behovet existerar ju inte på samma sätt idag som med LAN.
Det är märkligt ändå, för det är även så här, det finns ju något fint i det här. Mm. Bara en grupp människor som skiter i att sova, äter dåligt och
men också, det
är häckar
så många,
framför ett...
Precis, men det är så många spel idag som inte är, alltså så här, vi kör WoW på ett LAN. Då är det så här, jo jag vet, men du kommer ju fortfarande spelare online.
Jo, så är det ju.
För det finns ju inte de här local play... Multiplayer-grejerna finns ju inte i moderna.
Nej, det behövs
de
ju inte.
De är ju service, liksom. Mm. Games as a service. Och då är det ju så här, ja, vad ska jag lana det för?
Nej.
För
nej,
det är inte någon skillnad.
Nej, verkligen inte.
Än att jag kör, vi råkar bara sitta bredvid varandra.
Ja. Nej, så är det ju såklart. Och det här kom ju till en gång i tiden just för att så här, det är mycket spel var svårt att spela över ett 56X-modem. Eller
kan
kanske
du
ens, ännu
kan
tidigare.
Du spela local hosted Counter-Strike idag liksom?
Ingen aning.
För det vet man ju, gjorde man ju på LAN när man lanade liksom tidigt 2000. Mm. Och så körde man V3 typ, för man var bara sex pers på LANet. Liksom,
jag vet faktiskt inte om det går. Jag är, jag är dåligt insatt just i de olika på Counter-Strike också.
Ja, men precis.
På något sätt går det säkert. Ja. Men om man måste hålla på med så här workaround också, känns det kanske lite ovärt.
Precis. Unreal Tournament körde man ju, typ Starcraft liksom.
Ja. Men så är det med den saken i alla fall. Så att om du inte hade köpt din LAN-biljetten så blir det kanske svårt. Jag vet inte om det här är till nästa då, kommer det Dreamhack, eller om det är det som kommer här nu. Det ska låta vara
osäkert. Kan du ha sålt biljetter och sen lagt
ner det? Nej, det borde ju vara nästa då. Ja. Och i höst är det ju bokmässa. Igen, den är ju alltid hypad och i år så kommer man inrikta sig ganska mycket mot tv-spel.
Jaså, på bokmässan?
På bokmässan. Okay. Man har presenterat lite mer nu om vilka arrangemang då som kommer att finnas på bokmässan, och det är ganska mycket då seminarier med just spelfokus. Ett 20-tal där olika då spelutvecklare, författare och lite andra sådär kulturpersonligheter kring spel kommer att vara med. Bland annat kommer Josef Fares finnas på plats. Inte jättekonstigt kanske, har ju haft otroliga framgångar med Hazelight. Troy Baker, röstskådis, kommer att vara på plats. Bland annat då i Last of Us var väl han med.
Ja, precis.
Är väl han,
han var
annat.
Även med i tv-serien Last of Us.
Ja. Och så Jennifer Svedberg igen. Hon var med och skrev manus till Klär Obskur. Hon kommer också vara på plats, samt Andrei Sapkowski.
Oj.
Mannen då bakom Witcher-böckerna. Som liksom har överbryggat lite båda de två världarna. Jag har fått för mig att han inte gillar spelgrejerna, men jag kan ha haft fel.
Nej, jag tror han har gjort det. Jag tror kanske bara att det kanske bara skar sig lite med pengarfrågan. Mellan
han, det löste de väl sen.
Så jag tror de löste det sen, men det var någon dispyta vill jag minnas. Förlåt, tillbaka till vad heter hon, Jennifer eller heter hon
Svedberg igen.
Precis. Jag vill minnas att hon inte ens, alltså jag tror att det är hennes första spel hon någonsin jobbade på också, Clair Obscur.
Det är coolt.
För jag tror de hittade henne typ så här på Reddit eller någonting.
Men var det inte så med mycket den här snubben som gjorde musiken hade väl också SoundCloud snubben
som var kontaktade liksom.
Ja, det är ju mycket i det hela historien kring det här.
Hur
som
det
är väldigt väldigt roligt. Att det borde liksom inte ha gått egentligen.
Nej. Det är lite så unikt så att det kommer liksom aldrig kunna ske igen.
Nej, men det är nästan som att det är lite för bra för att vara sant.
Ja, nästa spel de gör kommer nog vara katastrof, bara för att det är så lightning. Det är så mycket lightning genom botten
verkligen. Sam Lake kommer att vara med också. Han är väl personen bakom Max Payne. Jag antar både röst och till viss sätt och kanske utseende och kropp. Göteborg går den här av stapeln i som vanligt. Kanske är en anledning då att besöka bokmässan ifall du inte brukar vara den. Den har ju varit, det finns ju min bild i alla fall av bokmässan att den historiskt har varit, ja men ganska, det har varit väldigt mycket pin i röven, lite näsan i vädret, och det har varit lite så här kulturfint. Och att man då släpper in något sånt här ändå, som jag tror att framförallt den som genomlevde den här lilla kulturdebatten om just speljournalistik som var här för några veckor sedan, herregud, jag har inte pratat om det, men där, jag har aldrig läst så mycket dumt från kulturskribenter i mitt liv, tror jag. Men ja, det är ju ändå stort att de gör det här på bokmässan. Men det, jag funderade lite på det här, och någonstans är det väl ändå så att så här, spel är ju någon, det finns ju inget annat riktigt populärkulturellt eller kulturellt kanske generellt som just nu, eller som på något vis liksom överbryggar alla de här kulturbenen, om det så är film, tv, liksom spel och även böcker. Alltså att det finns, det är så mycket, det liknar allt det där, men är samtidigt något eget också. Alltså att vi har, alltså allt från spel, alltså mer de interaktiva berättelserna som ju nästan är som att läsa en bok, fast man spelar den mer eller mindre, till liksom rena liksom actionspel, och med nästan filmiska i sitt berättande. Kojima till exempel, det är ett bra exempel på det.
Ja, precis.
Så det finns ju allting där, verkligen.
Och sen finns det ju de här spelen som är lite mer visual novels, som Dispatch och men Heavy Rain kan man ju väldigt mycket kalla för, ja, det är väl nästan novel, precis, mer än någonting annat, ja, egentligen. Men, det är väl, men lite choose your own story.
Quantic Dreams, alla spel har ju varit i den.
Liksom. Det är liksom, det är ensamma vargen fast i visuell form bara. Liksom.
Verkligen. Ja. Och det är väl kul att man börjar få upp ögonen för det nu. Och sen framförallt, det går det ju inte att blunda kanske för någonstans. Det finns ju ett svenskt spel under, det får man ju inte. Herregud. Det får man väl inte sticka under stolen med heller. Att det här lilla landet har producerat det de gör är ju, det är ju uppseendeväckande på många sätt.
Vi har alltid varit bra på spel. Vi var ju bra på rollspel och sen blev vi bra på tv-spel.
Men det grundar väl sig, utan att, nu killgissar jag rejält här, men alltså, det någonstans grundar väl sig i så här kulturskolan också, att det här, alltså det här fria lärandet och sånt är ju viktigt, att man, alltså du kan hitta en kurs i vad som kanske är en jävla skitgrej, men det är viktigt att det existerar. Herregud. För människor kommer att hitta någonting i det som sen leder till någonting annat.
Precis.
Därför är det så synd att man liksom från statligt håll ju mer mindre har slaktat det där, och det är ju väldigt tråkigt.
Väldigt.
Det var ju mycket det som byggde, alltså det svenska musikundret har man väl också mycket alltså ju tillskrivit det, att det har funnits ställen man kan gå till där det finns instrument som man kan spela på. Så funkar det ju inte i många andra länder. Då ska du också köpa instrumentet. Lycka till.
Du ska lösa allt det där själv.
Ja, och bara så här, du ska ha ett piano hemma för att de ska komma hem och lära dina barn. Alltså det är inte alla, du liksom skär av en så stor del av befolkningen till att ens få kontakt med det, och då blir det inte den utvecklingen. Det har vi varit väldigt bra på i Sverige. Och det ska vi komma ihåg. Och det här kanske leder till någonting då, att bokmässan faktiskt tar upp det. Det är synd att det är Göteborg, annars är det nog besökt.
När är bokmässan?
Slutet av september, så det är 24-27.
Dra en weekend i Göteborg.
Ja, och besöka Nerdit Goes bokmässan. Det hade kanske varit något. Wow, vad har hänt med oss? Vad är vi på väg?
Vi har blivit gamla, det är det.
Otänkbart för 10 år sedan. Ja. Nog om det, vi ska ta en liten paus. Sen ska vi prata lite film och lite tv. Då var vi tillbaka och vi ska till filmens underbara värld. Niklas har tittat på, jag vet, är det japanskt det här?
Ja, det är japanskt.
Ja.
Japansk sci-fi är väl det bästa vi kan stoppa in i vår kategori.
Men du får jättegärna göra det.
Eller liksom psykologisk skräck sci-fi.
Okej.
Okay. Vad jag inte visste när jag såg filmen, jag visste ingenting om den från början förutom att jag har hört gott om den, det är att den tydligen är baserad på ett tv-spel från början.
Jaha.
Ja. Vi får följa... filmen börjar med våran huvudperson.
Vad heter filmen?
Exit 8. Förlåt, har jag inte
det? Jag tror inte vi sa det.
Nej, okej. Okay. Exit 8 heter filmen. Vi får börja med att liksom, filmen är bara point of view från våran huvudperson. Han står på tunnelbanan, liksom japansk tunnelbana i rusningstrafik. Jag tror alla har sett videos på YouTube hur det kan se ut. Det är liksom översmetat fullt. Han står och lyssnar på musik. Hans flickvän ringer och liksom han har en dialog med henne medan han åker tunnelbana, och hon har blivit på smällen, och det låter lite som att de typ precis, eller så här, kanske har gjort slut, kanske inte liksom fortfarande är tillsammans, men hon har nu precis fått veta att hon är gravid.
Jag fattade vilket spel det här var nu. Jag har sett när folk gör speedruns på det här.
Okej.
Men de springer ner i en tunnelbana gång typ.
Ja.
Om någon har sett det här kanske på YouTube eller något,
jag kommer till det. Ja. Hur som helst, så han har den här konversationen, hon vill väldigt gärna att han kommer till liksom sjukhuset och håller henne i sällskap och liksom moralisk support. Och han börjar säga, men absolut, jag börjar komma dit, jag tar mig dit. Krockar han med någon, tappar sin mobil, lurarna faller ur. Han plockar upp allting, han sätter på sig, de fortsätter prata, och sen så bryts bara samtalet helt plötsligt. Han tittar upp och bara, det är inga människor i närheten. Alla människor är borta. Mm-hmm. Och han är bara i en sån här tunnelbanekorridor, kaklat, vitt kakel. Och så går han, tar en vänstersväng, går förbi några så här, liksom, du vet, betala för att hänga, lägga in väskor och en fotoapparat, svänger en höger, är tillbaka i samma korridor som han var i innan.
Just det.
Ja. Och så var han än går, så kommer han, liksom, går han framåt i korridoren och vänster, så hamnar han i fotomaskinen. Backar han liksom, då kommer han också till fotomaskinerna, fast från andra hållet.
Just det.
Så det är bara en loop.
Det är som From här, fast lite mindre yta.
Ja, precis, väldigt mycket mindre.
Det går inte att lämna liksom byn där. Här går det inte att lämna korridoren.
Ja. Och sen så börjar det hända konstigare och konstigare saker. Det börjar dyka upp, liksom, han börjar stöta på en person som bara passerar honom förbi hela tiden. Om och om igen.
Som inte går att prata med, eller?
Han är helt unresponsive. Och sen hittar han ju, ser han ju en skylt på liksom en sån här help, liksom hjälp skylt som kan vara så här, men behöver du hjälp, gör ring, så här, la, la.
Ja. Så stöd, SL stödnummer.
Exakt, men här står det istället lite instruktioner att du så här, du behöver ta dig ut via exit 8 för att ta dig till exit så här, hittar du något avvikande, vänd, byt håll.
Okay.
Så det, han börjar så här, gå och titta och försöka memorera allt som bara i de här korridorerna. Liksom så här, okej, det är reklam för det där, reklam för det där, reklam för det där. Det är 5 stycken dörrar på den här väggen, 7 skåp, en fotomaskin, det ligger trasiga muggar. Och så bara börjar han gå. Och sen så hittar han något som sticker ut, då vänder han tillbaka. Och då går siffran på väggen upp. Korridoren ser exakt likadan ut, men siffran på korridoren, vilken korridor han är i, har liksom han ändrats.
Okej.
Ja, från 1 till 2. Och sen så börjar
han
här,
måste ta sig igenom 8 då.
Precis.
Okej, jag fattar.
Och så fort han går liksom, han missar en anomaly, så kommer han tillbaka på 1.
Psykologisk terror.
Ja, ja. Och det här, och det rummet fuckar ju med honom så mycket. Det är liksom, det är såna små saker han missar ibland.
Mm-hmm.
Alltså det är så här, det är en jävla exit-skylt uppe i taket. Men när han gått förbi den på andra sidan, så står det exit baklänges.
Mm-hmm.
Ja, och det missar han ju.
Det
är klart. Och skådare säger ju det liksom. Ja. Och det börjar hända lite creepy skit också, och weird skit. Och det är lite timey-wimey, och det är lite sci-fi, och det är, men den, jag gillar den väldigt mycket. Den är lite obehaglig, men aldrig riktigt så här, det blir aldrig riktigt full on horror, utan det är mer lite bara så här, man är lite creeped out av vissa saker som händer i den här filmen. Och det är väl inte så mycket mer än det jag kan säga. Har man spelat spelet, så kanske det är liksom, jag vet inte hur troget,
alltså det låter exakt
filmen
som spelet, det här, vad jag har sett
det
i alla
fall. Det låter ju som ett spel när man liksom, alltså bara, det är väldigt mycket så här game mechanics du skulle kunna använda här för det här.
Mm, ja, alltså, men jag tror att det är exakt samma premiss där, att du ska se problemet med spel.
Se avvikelserna, precis, liksom.
I spelet tror jag verkar det som att de som spelar spelet lär sig ju avvikelserna efter ett tag, vet ju vad de ska titta efter.
Det finns
efter.
Väl en begränsad mängd som spelet kan kasta
precis,
på dig liksom.
Så. Men inte så gammalt, kom för bara några år sedan tror jag till
multiplattform. Det är lite så här liksom the backrooms känsla,
som en premiär här snart. Ja.
Precis, för den kommer ju också film på här snart, The Backrooms. Men jag gillade den väldigt mycket. Den är absolut sevärd. Det är kanske inte riktigt, det är ingen säl, men jag tycker absolut att det är en sevärd film. Och den finns på VOD-tjänster tyvärr bara. Jag tror inte att det är någon streaming som har den för tillfället, om jag inte minns fel.
Jag känner inte igen det här, men det är ju också, streamingtjänster gömmer ju rätt mycket för en.
Så är det
också.
Ju. För jag tror, så. Jag såg den på SF Anytime. Ja, ah, nej, det är precis. Det är bara sån rent den verkar finnas på. Så, ja. Oh. Men absolut sevärd.
Mm.
Jag menar, 50 spänn eller vad fan det brukar kosta att hyra en film på de här tjänsterna. Det är ju
det
helt klart värt.
Jättedyrt. Det kan ju bli, särskilt lite äldre filmer.
Och det äldre filmen blir ännu billigare. Den här är väl ganska ny, så det kanske fortfarande kostar lite åt i överkant. Jag minns inte vad jag betalar.
Nej. Ingen säl i alla fall till...
Ingen säl.
Till... vad heter den nu här då? Den heter
Exit 8. Ja.
Ja, vill du ta en film till eller ska jag prata
med
TV emellan?
Jag kan ta den på en gång
när det är varmt.
Precis. Andra filmen är Ready or Not 2, Here I Come, uppföljaren på Ready or Not från 2019. Jag vet inte varför det har tagit så lång tid att göra en uppföljare på den här filmen. För den som inte kommer ihåg, jag kommer spoila Ready or Not nu, för det är svårt att prata om uppföljaren om vi inte har pratat om första filmen.
Är Fugees gamla låt med den här? Ready or Not, Here I Am. Nej,
det minns
you
jag
inte. Hide.
Oh, det kanske är det. Ready or Not, hur som helst, vi får följa Samara Weaving, Hugo Weavings syster, dotter.
Det är det så det är.
Japp, eller om det är brorsdotter.
Ja, de är släkt,
hon, de är släkt i alla fall. Den börjar ju med att hon har ju precis gift sig med liksom the man of her dream. Och de ska spendera natten i, han är ju snorrik. Hans familj bor i liksom slott typ.
Mm.
Och hon ska liksom initieras.
Med gamla pengar.
Precis, och hon ska initieras i familjen. Familjen har en liten ritual som de kallar det, som är så här: du måste dra ett kort ur den här lådan, och på korten kommer det stå ett spel vi ska spela.
Mm-hmm.
Och då spelar vi det spelet, och när vi har gjort det så är du en del i familjen. Det de inte berättar för henne är att det finns ett kort i lådan som är the bad card. Okay. Och det är kurragömma-kortet.
Ja, det låter ju ganska oskyldigt.
Ja, så, precis. Ja. Och när de säger att de ska spela kurragömma, de säger ju inte till henne att det här är the bad card. Liksom. Hon bara märker att det är lite weird. Fortfarande, det här är första filmen. De drar ju såklart kurragömma-grejen, och då är det ju massa event som har triggats här liksom, som nu gäller att så här, nu måste de leka kurragömma. Men kurragömman går ut på att de ska hitta henne. Hon får så här 50 sekunders försprång i det här mansionet, för det bara låses ner, så de måste vara inne i mansionet.
Uh-huh.
Hon har 50 sekunders försprång eller något i den stilen, och sen ska de hitta henne och döda henne. Men om hon lyckas överleva till soluppgången, så har hon vunnit.
Jaha, vad får hon då? Sitt liv?
Ja, precis.
Det låter skittråkig lek faktiskt.
Ja. Men hela twisten med det här, som sagt, spoiler på första Ready or Not, så om du inte har sett den här.
Man får anta att hon överlever då, eftersom hon är med i tvåan.
Ja, men det hela grejen är också att de har ju någon pakt med någon jävla demon. Det här, så det här är ju en offring till den här demonen som, aha, ska göras när man har dragit det här kortet.
Ah, okay.
Och om hon överlever till soluppgången, så blir de dödade av den här demonen, för då har de misslyckats med sin sacrifice.
Ah.
Ja. Så hela filmen handlar bara på om att hon ska försöka överleva det här. Och det blir, alltså den är jättebra den här filmen. Det är en sån här sleeper hit.
Det är jag undrar om inte den här finns på Netflix, tror jag.
Väldigt nice. Det är mycket möjligt.
Men finns på någon streamingtjänst i alla fall.
Gör. Jag tror faktiskt Disney Plus och Viaplay har den, ser ut som.
Är det så till och med?
På streaming är Disney Plus, men på VOD verkar den finnas på lite andra ställen. Och såklart så klarar ju hon det här. Hon lyckas liksom ha ihjäl alla de här på ett eller annat sätt, eller och några dör ju när de, för de bara totalt exploderar när solen går upp sen.
Ja, i någon här, då får de offras till den här demonen då istället.
Alltså, de bara, precis, om man har sett The Boys, de bara liksom
den är ju väldigt blodig, den första filmen.
Ja, precis. Och det här är ju skrivet och regisserat då utav två snubbar som, det är Matt Bittinelli Olpin och Tyler Gillette. De har även gjort tvåan. Tvåan tar vid precis där förra filmen slutar. Hon sitter i princip på trappan utanför den här mansionen och röker en cigarett. Och liksom polis och paramedics och alla kommer.
Är på väg.
Ja. Var på hon, ja, men hamnar på sjukhuset, och du vet så här, poliserna är väldigt så här, du, så här, vad har hänt här? Varför är det liksom typ 14 döda människor här inne?
Du har lite att förklara här.
Precis, ja. Och du är täckt i blod liksom.
Ja. Får jag anta att du kanske har varit inblandad här?
Ja. Och samtidigt då så får vi också följa lite andra människor. För nu så visar det sig att den här familjen var ju inte ensamma i det här. Det är flera rika familjer som ingår i det här spelet. Och nu har den ledande familjen precis dött. Den har eliminerats.
Ah.
Så det har triggat ett event nu där det är en ny lek där de måste spela hide and seek med henne. Och den familjen som dödar henne blir liksom the new king of the här konstiga gruppen.
Jag förstår.
Ja. Men också hennes liksom syrra dyker upp, spelad utav den här tjejen som var med i Ant-Man and the Wasp. Vad är hon heter?
Som är hans dotter.
Catherine Newton, precis. Ah. Hon dyker upp och spelar då Samara Weavings lillesyrra, och de har haft en liksom, de är estranged, men hon har fortfarande stått kvar som hennes emergency contact.
Ah.
Så de båda blir liksom jagade av ett gäng olika människor, där Elijah Wood verkar vara någon form av liksom game master.
Är det hon som är med, alltså i då den, är det den andra,
den senaste
alltså hon spelar hennes dotter, för de bytte väl ut skådespelaren, spelar dottern, och då är hon också en utav dem. Hon är väl också en Ant-Man i den.
Exakt. Hon blir också
när de är i det här super
Quantumania,
just det. Ja, den hette väl något sånt.
Hon är även med i den här Freaky som jag pratade om, som var den här Freaky Friday, fast hon byter kropp med Jason Voorhees liksom. Den är hon också,
det är
med.
Det är en rolig premiss. Ja.
Ja. Eller kanske mer Michael Myers från Halloween. Det är mer den. Hon gör kroppsbyte med den killen. Liksom. Ja, och så som sagt, så vi har en av de här familjerna leds av Sarah Michelle Gellar. Och oj, vi har David Cronenberg. Precis, vi har David Cronenberg har en liten roll. Alltså regissören David Cronenberg har en liten roll i filmen. Och Elijah Wood är någon sorts game eller rules keeper för hur det liksom det här fungerar.
Han är skickad av demonen för att se till så att det här går rätt till.
Pakten med djävulen eller de, och det är liksom det är lite mer utav samma men med lite andra regler och lite andra premisser, lite mer människor som jagar. De har lite avbytare och prylar för alla från en familj får inte vara med och jaga utan det är en per familj.
Det här låter ju också förlåt nu har du sagt men det låter ju som en det här var väl inte en film som behövde en uppföljare men fick det för att det blev en
sån
hit.
Det blev en sån sleeper hit. Absolut. Absolut inte
film. Det håller i en film det här, eller?
Ja, jag tyckte det funkade ganska bra i två också. Tvåan är absolut en svagare film än förra. Men den lyckas fånga mycket av den här liksom. Den har en skön ton, filmen. Och Samara Weaving är liksom så här, hon är lite Nathan Drake. I liksom, hon bara ramlar och slår sig och bara gör sig illa liksom hela tiden på ett komiskt sätt.
Mm.
Det är liksom så här... All the shit in the world. Och hon är bara så trött på allt.
Ja. Men det är väl alltså, det är väl enkelt, ja. Alltså så Die Hard 1.
Ja, precis.
Hur hamnade det här egentligen? Jag skulle bara flyga hem och fira jul.
Lite så.
Kryper runt i något jävla så här, luftrumme här och jagar terrorister.
Ja. Och sen blir det ju då också, eftersom det blir den här relationen med syrran som hon har haft liksom en, ja, de har haft en bruten relation. De får ju återkoppla och bli vänner igen.
Mm, okay.
Och den har, jag vet inte, jag gillade den här. Den är absolut underhållande, sevärd, superbra bakisrulle. Man kan klämma både Ready or Not och Ready or Not 2.
Ja, liksom. Den är inte så lång den här.
Nej, de är 90 minuters filmer.
Ja, 108 minuter, det är 1:40. 1:50
då. Ja, det är de, men ja. Jag får med Ready or Not var där. Ja, Ready or Not var 1:36.
Ja, det är lagom.
Ja, se båda, de är fortfarande kortare än Sagan om ringen film
liksom. Så är det ju, absolut. Men ingen säl till
ingen säl här heller, men det är två absolut sevärda filmer. Exit 8 och Ready or Not 2.
Vi ska till tv-världen då. Jag nämnde att jag hade tittat på det här. Nu har jag tittat klart. Det är bara ett avsnitt kvar på den här serien nu, så jag vet ju inte riktigt hur det slutar. Men jag är svårt att se att de ska kunna fucka upp dig i det absolut sista avsnittet.
Vad var serien?
Half Man.
Okay.
Och det här är ju då Richard Gadds nya serie. Alltså mannen som gav oss Baby Reindeer. Mm-hmm. Som var värsta megahitten på Netflix för 2 år sedan nu, vill jag säga. Jag tror väldigt många i panelen hade med den på sin nåtylista. Han är ju någon misslyckad ståuppkomiker som får en stalker på halsen. Och
just det.
Det är ju tragiskt och väldigt mycket humor i den. Det är ju otroligt mycket svart humor i den filmen. Besvikna blev nog många när de satte sig och slog på Half Man och trodde att de skulle få någonting liknande. Mm-hmm. För det är det verkligen inte. Det här är ju bara...
väljer att göra något annat.
Ja, det här är ju bara ett jävla... bäckmörker.
Okay.
Till tv-serie. Men det är väldigt, väldigt bra är det.
Mm.
Det här är ju BBC-producerat, därav att den också går på HBO och inte på Netflix då, som han gjorde Baby Reindeer för.
Jag ser att Bill Elliot är med.
Precis, den andra, det är väl egentligen två face du känner igen här. Det är Richard Gadd och Jamie Bell då, som precis spelar mot varandra. Sen är det massa andra skotska skådespelare som man kanske känner igen när man tittar på skotsk tv. Men jag har inte gjort det, så att jag hade var ingen annan i den här tv-serien som jag kände igen. Så att säga det att Richard Gadd och Jamie Bell kanske drar ett lite mindre lass i den här serien kanske än vad deras motsvarigheter gör, för det är ganska mycket i när de är yngre så spelas av två andra skådespelare.
Det är
Stuart Campbell
sån...
och Mitchell Robertson som är väldigt, väldigt bra de också. Men det är 6 avsnitt här, miniserie. Premissen är väl egentligen att det börjar mitten av 80-talet tror jag att det ska vara. Det handlar om en kille som heter Nile, spelar då, det här är alltså då Jamie Bells karaktär. Han bor hemma hos sin mamma som bor med en annan kvinna. Lite oklart varför de har flyttat ihop, men ryktet går väl att de är kära i varandra, och det är de väl säkert. Men 80-talets liksom konservativa Skottland, där är man inte gay.
Nej.
Sörru.
Nej. Det är väl hela Bill Elliot-grejen också.
Ja, det är lite den. Alltså det finns väl en
och där var det inte ens 80-talet.
Ja, men alltså den toxiska maskuliniteten har väl möjligtvis kanske blivit bättre med åren, även i Storbritannien, tror jag, och även här i Sverige, även om vi liksom inte ska vara nöjda på något sätt. Men han är väl så här blyg, duktig i skolan, så här smart, men är väl supermobbad, dels på grund av det här, men också för att han är lite, ja men han är ju liksom lite awkward. Så Han får en ny rumskamrat hemma, för då mammans då flickvän, fru, de är inte gifta, men hennes 2 år äldre son, Ruben, flyttar hem. Mm-hmm. Han har suttit på någon ungdomsanstalt, för han har bitit av en killes näsa.
Wow, okay.
Och han ska då börja i Niles klass. För han har ju tappat lite här då,
alltså, han
har
varit på,
han har varit på Juvie,
okay.
Så att säga. Och det här är alltså då Richard Gadds då karaktär, spelad då i, av en kille som heter Stuart Campbell, som är svinbra i den här rollen, ska jag säga. Okay. Som den unge Ruben. Mm. Och Niall är ju såklart livrädd för den här snubben. Han har ju alltså kort stubin, det svartnar, skit händer när det svartnar.
Okay.
Så en typisk klassisk värsting.
Ja. Men han har liksom, han har sån liksom rage.
Verkligen, verkligen. Man ser ju så mycket i det här, så man känner bara att så här, här bor ju liksom föräldrar och ett samhälle klivit in, så hade det kanske gått att rädda den här snubben. Men i liksom, fattiga familjer på 80-talet i Skottland, det fanns inte här. Så. Det är ju en skola som inte bryr sig, och det är en hemmiljö som kanske inte bryr sig riktigt. Jag slås också av hur jävla dåliga föräldrar båda de här två mammorna är, men det kanske bara är jag. Men de här två på något vis finner ju varann i någon jättemärklig, väldigt obalanserad sådär vänskap. Lite spoiler på första avsnitt här, men Niall hjälper väl då Ruben att typ fuska på ett prov. Och efter det så liksom svär ju han honom på något vis trohet. Och han styr också upp de här mobbingkillarna på ett ganska effektivt sätt. Det löser han.
Ja.
Det här är han bra på.
Ja, precis. Så att säga. Det är hans styrka.
Liksom. Och den här liksom vänskapen, eller vad det nu är, den är ju så otroligt märklig, det här liksom syskonskapet. Och det är väldigt obalanserat. Men det är väl liksom att för Niall då, som väldigt osäker, ensam, han liksom använder väl den här Ruben som någon typ sköld mot allt i sitt eget liv som han inte vill ta tag i. Mm-hmm. Medan Ruben, liksom hela hans liv bygger på något vis, det är ganska svartvitt allting. Vi är liksom syskon och då håller vi ihop. Men då gör man också allting för varandra, vilket ju också ibland leder till ganska bizarra situationer för den här stackars Niall, som ändå någonstans har, han har ju någon etik och moral i kroppen sådär. Och det hoppar lite då, det börjar egentligen med att vi är på då vuxna då Niles bröllop. Han ska gifta sig. Och Ruben dyker upp där och mer eller mindre liksom gatecrashar hans bröllop. Och är väl mer eller mindre redo på, och han slår väl typ ner honom i någon lada där de hamnar. Okay. Lite oklart hur de hamnar där. Okay. Men det korsklipps då från då berättelser från hur de träffas då och olika delar i då Niles liv,
okay,
där han hela tiden har fått dras med den här liksom,
ja, men som
den
här, vi får inte liksom nödvändigtvis saker i kontinuerlig ordning.
Nej, det pusslas
heller
ihop lite på olika sätt sådär, hur det här allting hänger ihop. Det är väldigt, väldigt, väldigt bra det här. Det är också väldigt, väldigt, väldigt mörkt. Mm-hmm. Man behöver kanske någon palettklänsare liksom här emellan. Och han är väldigt bra på att berätta, Richard Gadd, får man ändå säga, den här berättelsen om de här liksom djupt trasiga människorna, men på väldigt olika sätt på något vis, och som ändå finner varandra i något väldigt osund, jag vill säga, relation. Den är ibland väldigt fin, ibland är den ju liksom våldsam, och ibland är den kanske till och med, i vissa stunder så känner man nästan någon så här, det finns någon liksom nästan erotik mellan de här två liksom karaktärerna. Det är väldigt, väldigt bra. Det är väldigt, väldigt välspelat också, det här. Så är det lite tidshopp, och jag ska inte spoila mer utav det här, men se det här.
Hur många avsnitt var det här, sa du?
Det är 6 avsnitt borde det vara. Ja,
ah, okay.
6:e avsnittet kommer på HBO nu på fredag.
Och det var HBO, ja.
HBO. Okay.
Cool.
Jag har varit en miniserie där och kommit 1 avsnitt i veckan här. Den har alltså premiär.
Något man borde kolla på.
Ja, det här borde man titta. Jag tror att den här kommer att vara där uppe. Svårt att
årets,
se att det här inte är en sån här
liksom
som kommer att pratas om. Den här kommer att få priser på BAFTA nästa år. Jag skulle nog vilja hävda att den liksom är, alltså, efter förra årets succé med Adolescence, som ju kanske inte var, berättelsen var väl kanske lite slarvigt och blev lite konstigt berättad, men det var mer kanske det filmtekniska.
Det hade en gimmick.
Ja, precis. Filmtekniska som säger lite, men som mer belönades, även om det var väldigt storartat skådespeleri på många håll.
Andra avsnittet är fantastiskt i Adolescent.
Men här finns det sådana scener också där det är mer så otroligt jävla bra. Mm. Och man hatar ju och tycker ju synd om de här karaktärerna. Det liksom kommer och går. Och man, någonstans så här, förstår man ju den här Ruben i hans våldsamhet också. Alltså, han är ju ett offer på något sätt av samhället också. Mm. Och det är Nile också i allt det här. Det blir väldigt, det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Och jag har svårt att se att den här inte kommer att vara topp tre när jag summerar
året.
Året. Mm. Då har det varit ett jäkligt bra tv-år. Vilket det också har varit, kan jag säga. Det har kommit jävligt mycket bra tv. Nice. Har det gjort det här första halvåret. Nu har jag inte sett sista avsnittet, men vad fan. Jag skjuter från häften och delar ut en säl. Jag sälar det här. Ja,
jag tänker det ska mycket till för att det ska krascha totalt i sista.
Nej, och det, jag tror att det här kommer säkerligen sluta i något jäkla mörker. Mm. Jag har väldigt svårt att se att det här ska sluta. Det kanske kommer sluta lite lyckligare möjligen. Men det är ju, nu pratar vi ju nivåer här någonstans av... hemskheter. Han är fan, han är bra den här Gad. Jag vet inte vad han har hållit på med hela sitt liv.
Han var ståuppkomiker.
Ja, väl det han var. Alltså, men då tänker man ändå så här, det är ändå ganska duktigt då att den första var ju ändå till mångt och mycket självbiografisk. Det är ju ändå någonstans att så här, lättare kanske att skriva. Mm. Och sen vrida upp liksom absurditeten i mycket av det här. Alltså, jag antar att det kanske inte var, det var nog väldigt mycket jobbigare och inte lika absurd som det här är. Men liksom förstår den dramaturgin. Mm. Men det här är ju verkligen på en helt annan nivå sådär, och gissar att det här inte är självupplevt i alla fall. Då har han levt ett jävla liv där, Richard Gadd, kan jag säga.
Men jag tänker, tänker ändå att ståuppkomiker är ju ändå typ författare.
Yes, alltså
det hela deras liv är ju att berätta stories. Sen att det ska vara kul, men du har ju ett storyberättande redan, tänker jag.
Ja, så det är väl såklart.
Jag tror att det kan komma mycket därifrån. Så betyder inte det att alla som är ståuppkomiker automatiskt är duktiga på det här
finns ganska mycket exempel på, på det motsatta. Så är det ju såklart. Men det här är ju det här är jättebra. Och framförallt, det är ett ganska smart sätt att berätta det på också. Mm. För man hålls hela tiden lite på halster hela tiden. Man vill lite veta, trots att man vet att det kommer inte vara något bra. Det kommer inte bli trevligt det här. Men man vill ändå veta vad som hände här egentligen, och allting ligger till. Men jättebra, finns på HBO. Se det här. Ja, fan, det har varit mycket. Det kommer svårt att sätta ihop någon lista här några år till slut. Det är inte mycket bra film jag har sett.
Nej, inte jag heller faktiskt.
Det jag har sett i alla fall. Men jag har ju också medvetet kanske inte sett det som jag har sett mycket bedrövligt. Och sen har jag ju inte gått på bio heller, så jag får ju vänta in saker på streaming här. Så det har ju kommit lite bra grejer här nu som förhoppningsvis räddar upp den här listan. För den ser inte så kul ut, det gör den inte. Ja, jag ska säga så här. Vi har väl inte så mycket mer idag.
Nej.
Men nästa vecka, då får du vara med, för att då har vi gäst. Han heter Jonas Strandberg. Och
ingen relation till Mats.
Nej, ingen relation till honom. Han är ståuppkomiker. Kul nog. Vi har pratat om det just nu. Jag tror också att han skriver för Café. Jag tror att det är krönikör. Ja, den existerar väl som en nättidning idag. Gissar ni, kanske finns det, får vi väl fråga honom. Ja. Men han har gjort lite andra udda grejer. Han har gjort någon film om någon, alltså någon gammal så här typ nästan internetmeme som var så här, blev det någon skiva eller? Från någon så här lokaltidning i någon småstad någonstans, där man gjorde något knäck på några killar som skulle gå till skivbutiken på lunchrasten, och så var den stängd. Har du sett?
Det, är liksom det, blev ingen CD-skiva.
Det blev ingen CD-skiva, du har sett den bilden. Den har han gjort typ en dokumentär om. Jag har inte sett den, men jag antar då att han väl har hittat de här snubbarna i vuxen ålder och pratat lite om det här. Och som jag har förstått det nu då, så ska han då göra en, alltså typ en, något liknande då, fast på alltså Nintendos typ kundtjänst här i Sverige som existerade en gång i tiden. Jag vet inte om det var en kundtjänst per se, eller mer man kunde ringa och liksom få hjälp med, ja men så här, jag sitter fast i Zelda.
Okay,
alltså typ en sån grej.
Jag förstår.
Det existerade lite sånt när jag växte upp. Men inte fanns internet, kids.
Ja.
Då fanns det telefonnummer man kunde ringa.
Det var det,
och så fick man hjälp.
Eller typ Superplay.
Ja, men precis.
För de hade ju mycket sånt.
De hade en tipstelefon också, vill jag veta, som jag ringde någon gång när jag satt fast i Discworld.
Ja.
Ja. Hur får man ner draken från den där jäkla flaggstången? Då fick jag hjälp med det. Så det var inte alltid helt logiskt, ska vi säga, i diskbollsspelen.
Det är så här mycket liksom trial and error bara.
Ja, så vi han kommer hit och pratar väl allting Nintendo då, för att jag antar att det ligger väl en viss research i det här. Och kul också exakt vad det här är för någonting. Vad är poängen och varför gör han det här? Så det kommer han hit och pratar om kul. Nästa onsdag.
Ja, jag kommer tyvärr inte vara med, för jag är på Sweden Rock.
Du, precis. Ja. Det drar ju igång också. Det är ju nationaldagsvecka här nästa. Har inte Sweden Rock-scenen blåst ner? Blir det ens någon Sweden Rock?
Jag tror att det är nog bara... rubriker. Den hade ju ramlat ner
någon får jobba lite över tid bara.
Ja, precis. Så tror jag ingen som skadade sig.
Nej, det ska bli.
Det var ju inte som att hela skiten hade rasat samman. Det var ju bara att det var något
motorhaveri, så att takdelen hade ramlat i backen, så förstod jag det som.
Det var det jag förstod.
Men han kommer hit i alla fall och pratar det. Mats inte Strandberg då, utan Mats bara. Han har kommer att vara här nästa vecka. Våran alldeles egna Mats. Ja.
Exakt.
Så missa inte det. Annars kan du lyssna mejla @nördigt.nu eller bloggen där heter vi bara Nördigt tills nästa gång. Puss, hej!